Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
Den här gången möter ni inte ett ombud utan lagmannen i Umeå tingsrätt Mikael Forsgren som i januari blev den första domaren i Sverige som nekat en begäran om att lämna ut brottmålsdomar till företag som sysslar med bakgrundskontroller. Här förklarar han varför deras begäran strider mot offentlighet och sekretesslagen och GDPR.
Mitt resonemang i det här beslutet är ganska enkelt egentligen, och det är att GDPR i just dataskyddsreglering, den ställer massa krav för att man ska få hantera personuppgifter, och ju känsligare personuppgifter desto högre är de där kraven. Och så finns det en regel som du nämnde i OSL, offentlighets- och sekretesslagen, som säger att om man kan anta att den som ber ut handlingar eller uppgifter inte kommer att uppfölja de reglerna, då gäller sekretess. Sen den där tanken om frikort har jag försökt fundera på och söka på var den kommer ifrån, men jag kan inte riktigt hitta något stöd för att det skulle finnas något sånt allmänt frikort från GDPR. Så svaret är att jag kan inte hitta stöd för att det finns ett frikort.
Men det har ju hittills betraktats som ett frikort så att säga bland många aktörer, även av myndigheter, att har man ett utredningsbevis då kan man inte vare sig neka själva utlämningen eller publiceringen i deras databaser.
Nej, och jag kan inte förstå vart det kommer ifrån. Jag har verkligen försökt förstå det. Jag kan inte se att det finns inget stöd i hur lagtexten är utformad i alla fall. Däremot finns det vissa regler som säger att om det uppstår konflikt mellan olika regelverk, så kan den svenska yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen ha företräde. Men av det följer inte något allmänt frikort.
Nej. Umeå tingsrätt är ju då den första domstolen i Sverige som nekar utlämning av brottmålsdomar på det här sättet. Men lagstiftningen har ju inte förändrats. Varför har ni väntat till nu?
Ja, och det är en fråga som jag själv har funderat på också. Jag är en domare i allmän domstol och håller huvudsakligen på med helt andra frågor än offentlighet och sekretess. Och jag fick den här förfrågan på mitt bord och började borra ner mig i den och landade i den här tolkningen av rättskällorna som mitt beslut utmynnade i. Jag har väl helt enkelt inte haft ögonen på det, och det tror jag gäller ganska många, att man måste ju se den här problematiken för att kunna göra någonting åt eller fatta det här beslutet. Och det är i mångt och mycket masshantering där. Och en masshantering som också ökat över tid. Och med volym följer ju också att man kanske börjar ställa sig frågor. Vad får det här för konsekvenser för människor? Och GDPR syftar ytterst till att skydda mänskliga rättigheter och den personliga integriteten. Det har ju även kommit en dom från EU-domstolen för ett par år sedan mot Lettland som kanske inte har fått till det uppmärksamhet vad den egentligen innebär. Så att svaret är att jag fick förfrågan nu och har inte själv sett de här problemen tidigare.
Men kan det vara så att både ni och andra tingsrätter då slentrianmässigt har godtagit de här begäran, och nu när det börjar bli sådana volymer och många företag slåss om att få ut samtliga domar i alla instanser i sina databaser, så blir det så finns det större anledning för er att studera vad som egentligen gäller?
Ja, jag kan ju bara tala för vår domstol och för mig själv, men jag tror att en sån syn finns nog hos mig själv i alla fall, att jag inte har insett detta. Och det är väl också så att man börjar bygga upp längre och längre tidsserier också. Och när det gäller belastningslistor och annat, så finns det regler när saker försvinner och så. Men när det lämnas till kommersiella aktörer så vet man inte om det någonsin försvinner.
Nej, den här aktuella begäran i ert fall då, det är ju ett företag som sysslar med bakgrundskontroller. De vill ha ut samtliga 900 brottmålsdomar från Umeå tingsrätt från förra året. Men just brottmålsdomar, vad är det så att säga som är känsligt i dem?
Ja, det finns ju jättemycket känsliga uppgifter. Dels att dömas för brott är ju en känslig uppgift, och särskilt över tid så kan det vara så att man har gjort sig skyldig till något brott. Och om den väldigt långt senare är tillgänglig för framtida arbetsgivare eller familjer eller så, så kan det ju vara väldigt integritetskänsligt. Även brottsoffer förekommer, och det förekommer uppgifter om hälsa och sexualliv, och väldigt ofta missbruk, information om missbruk, psykisk ohälsa. Så domarna är ju fulla av uppgifter som är känsliga.
Mm. Och hittills har man ju då i debatten pratat om att man vill reglera hur uppgifterna sprids och hur de publiceras i olika databaser. Men i det här fallet så handlar det ju om att överhuvudtaget inte lämna ut uppgifterna. Kan man inte göra det i första steget och sen reglera nästa steg, själva publiceringen, i ett senare skede?
Men jag kan ju, när jag har funderat på det här nu under de senaste veckorna, så kan jag tycka mig att det är en liten sammanblandning av saker. För att yttrandefrihetsgrundlagen gäller ju framförallt just offentliggörandet av uppgifter och meddelarfrihet och anskaffarfrihet och annat. Men innehåller ju inte någon uppgift, inga regler alls om utlämnande av allmänna handlingar. Så att vår skyldighet, det är ju också, domstolen är också skyldig att följa GDPR. Och ett utlämnande av handlingar är också en behandling av personuppgifter. Så att vi får inte lämna ut uppgifter om vi tror att de kommer behandlas i tid med GDPR. Och GDPR ger inte något generellt undantag för att bara för att man har utgivningsbevis. Däremot finns det ju regler om generella undantag från vissa artiklar, ganska många artiklar, om det är journalistisk verksamhet. Men det följer ju direkt av GDPR, men begreppet utgivningsbevis följer ju inte av GDPR, som är inhemskt svenskt påfund.
Du säger att, eller skriver i ditt beslut då, att ett första kapitel 7 från dataskyddslagen, där anges att GDPR får ge vika för bland annat yttrandefrihetsgrundlagen i den utsträckning dessa regelverk krockar, och menar att utformningen av lagtexten inte är invändningsfri. Alltså du diskuterar här lagtexten, att den inte är invändningsfri med hänsyn till EU-rättens principiella företräde framför nationell rätt. Det är ganska stora ord och ifrågasätta lagtexten. Eller?
Det är ganska stora ord, möjligen lite onödiga ord. Det är ju mer en anmärkning i förbifarten. Jag kommer ju sen fram till att det går att tolka svensk rätt som undviker att det uppstår en lagkonflikt. Men EU-rätten har ju ett principiellt företräde för svensk rätt. Så att det kan ju inte vara så att om det uppstår en strid mellan GDPR och yttrandefrihetsgrundlagen, då kommer ju EU-rätten att gälla. En annan sak är att GDPR tillåter vissa undantag från EU-rätten. Och det, ett sånt undantag kan man göra exempelvis för yttrandefrihetsändamål. Det finns det stöd för i EU-rätten. Sen kom det, den här domen jag nämnde från Lettland. Där säger EU-domstolen ungefär så här, att även om man får göra undantag för offentlighetsprincipen, tror jag var i det fallet, så måste sådana undantag också vara proportionerliga. Så det är ett EU-rättsligt krav på att det är ett proportionerligt undantag. Och den proportionalitetsbedömningen måste då göras i varje fall. Och det är klart, det går inte att lagstifta bort av en enskild medlemsstat att vissa krav i förordningen inte ska gälla. Så det var att, ja, principiellt så ser det lite märkligt ut med en sån lagtext, tycker jag.
Du är ju också lite småkritisk i ditt beslut här mot en dom från kammarrätten för några år sedan som gällde om Riksarkivet hade rätt att neka ett bolag som ville få ut handlingar kring släktforskning. Och det, då menade kammarrätten att man kunde inte hindra bolaget från att få ut de här handlingarna med hänvisning till då nämnda paragraf 21.7 som vi sa innan i OSL, eftersom bolaget hade utgivningsbevis. Men du menar att också det var en felaktig bedömning av kammarrätten?
Jag ska inte recensera kammarrätten, men vi började ju frågan om det finns ett frikort för att man inte vet och vilket stöd för det som finns. Ja, det fanns någon mening, uttryckt mening i alla fall, som antydde att det fanns ett sådant frikort. klart att om det fanns ett utgivningsbevis, då är man hemma så att säga. Då är hela GDPR satt för spel.
Ja, det var en väldigt kort dom med lite motivering i kammarrätten här. De sa precis så som du sa, det var utgivningsbevis som fällde avgörandet kort och gott.
Och då, så att jag vill inte säga om den domen var rätt eller fel, men det jag ville säga var att analysen måste nog göras lite mer utförd än så. Jag är inte övertygad än om att ett utgivningsbevis i sig är tillräckligt.
Nu så sa i det förra beslutet av Umeå tingsrätt, det överklagades ju till hovrätten av det här bolaget, och då kom hovrätten fram till att domarna kunde lämnas ut, men på papper. Men det tyckte du att inte heller det gick?
Nej, alltså det första beslutet som fattades, det fattades ju med en betydligt kortare motivering än det beslut som jag senare kom att fatta. Och där tog man, som du sa, sikte på artikel 9 uppgifter, hälsa, sexualliv och sexuell läggning. Och då sa hovrätten att jo, det är riktigt, men alla domar innehåller inte sådana uppgifter, och de domar som inte innehåller sådana uppgifter borde man kunna lämna ut på papper i alla fall. Och sen fick vi en sån begäran, och då prövade jag den, och då prövade jag den mot hela GDPRs krav och ansåg att även ett utlämnande i pappersform av övriga domar skulle strida mot GDPR. Vi har i ganska många beslut nu sagt att skillnaden på papper och digitalt är en chimär, för att det är ju ett ögonblicksverk att lägga pappersbunten i en skanner, och sen har du sökbara. Du vinner liksom ingenting på att lämna ut på papper, integritetsskydd numera med modern teknik.
Jag har varit i kontakt med landets samtliga tingsrätt, och hittills har ingen nekat att lämna ut brottmålsdomar på en sån begäran som man har ställt till Umeå. Och bakgrundskontrollföretagen har ju gjort såna beställningar i decennier, så kan det vara så att Umeå tingsrätt har rätt och alla andra fel?
Så kan det vara. Det kan också vara så att vi inte har rätt. Men min tro är ju att vi har rätt, och jag har inte direkt hittat något stöd för att vi skulle ha fel. Jag har ju förstås inte fattat det här beslutet. Utan jag tror att det här är lite oprövad mark. Det är ett antal argument som har framförts i vårt senaste beslut som inte har besvarats av överinstanser. Och det ser jag fram emot att det gör.
Men i det här fallet så kommer ju inte då ditt beslut att överklagas. Tiden har gått ut och det blev ingen överklagande. Så då står det här sig. Innebär det att det har någon slags vägledande tyngd? Fast det är tingsrätten?
Nej, det har nog ingen vägledande tyngd annat än möjligen som inspiration kan det ha för andra som har att fatta liknande beslut. Det har ju en vägledande tyngd för oss förstås, på så sätt att vi behandlar ju alla lika efter vår bästa förmåga. Så att vi kommer ju att hålla den här linjen tills vi får stöd för att hitta en annan linje. Och vi kommer också att börja fråga kanske lite mer vad personuppgifter ska användas till när det kommer från. Nu var det ett helt års domar, men man kan ju också fråga sig vad skillnaden är om man varje dag i ett helt år begär ut våra domar. Och det är samma aktör som gör det, så att säga. Då kommer det också bli samma slutresultat. I slutet av året har du tillgång till samtliga brottmålsdomar. Så att vi kommer väl att försöka hålla den här linjen nu.
Domstolarna, de prenumererar ju på olika typer av sådana här databaser, och det finns ju blandade tjänster där man då delvis har bakgrundskontroll men också skickar ut domar till media, och även då låter domstolarna ta del av de här samlade domstolsdatabaserna. Är det etiskt eller moraliskt rätt av er domstolar att prenumerera på sådana här tjänster där samtliga brottmålsdomar sedan 2006 ligger och skvalpar på flera hundratusen domar?
Nej, det kan man ju diskutera. Framförallt är det sökningar som vi inte får göra i våra egna system i mångt och mycket. De här blandade verksamheterna, det fanns ju ett beslut från Malmö tingsrätt som gäller förundersökningar som fattades strax efter mitt beslut. Och där var det en sån där blandad tjänst, och då gjorde Malmö domstolsbedömningen, om jag kommer ihåg rätt, att de sa ungefär att det räcker att en del inte är tillåten, så att ja, då går det inte längre ut. Det är väl ett synsätt som man kan anlägga på de blandade tjänsterna. Ska det vara journalistisk verksamhet, så ska det användas just för journalistisk verksamhet och inte även för något annat ändamål.
Men det finns också en stor...
Man skulle kunna tänka sig förbehåll som gör att man lämnar ut med förbehåll att det ska användas en viss verksamhet.
Ja.
Det finns också aktörer som har avpersoniserat, så att säga, vissa känsliga uppgifter om tvångsvård, psykiatrisk tvångsvård och sånt. Så det finns nog sätt att fortsätta bedriva en verksamhet som fungerar, även om man inte låter precis alla personuppgifter vara sökbara för evigt, tror jag.
Det sa lagmannen Mikael Forsgren. Beslutet kommer alltså inte att prövas i högre instans. Vi får se om fler domstolar följer efter och om vi kan få ett besked från högre instans senare.